Så vi har kommit vidare i Lukas evangeliet till de sista verserna i kapitel 4. Och det här kapitlet har vi, som vi har tittat på, introducerar Jesus som Guds son. Vid slutet av kapitel 3 så döps Jesus och Gud säger: detta är min son. Och sen så lägger Lukas in en släkttavla som går hela vägen ner till son till Gud. Han låter den här släkttavlan gå ner hela vägen till att han är son till Gud. Och jag tror att han gör det för att förbereda oss in i kapitel 4, där han introducerar oss till Jesus och där Lukas visar på Jesu makt, identitet och mission. I början av kapitel 4 så ser vi då hur Jesus blir frestad i 40 dagar i öknen. Och sen när hans kropp är hungrig och trött så står han ändå emot Satans frestelse. Sen ser vi vidare att han börjar sin mission genom att han går in i Nasaret och han proklamerar vem han är och varför han har kommit. Och det leder då till omvägar till att de vill kasta ut honom för en klippa där i Nasaret. Men istället för att bli kastad till sin död så går han vidare. Och Jesus, han går ner för berget och han går nordost ner till den norra stranden av Galileiska sjön där Kapernaum ligger. Och det är där vid nästa sabbat vi plockar upp vår berättelse. Och jag har strukturerat upp den här predikan i 3 delar. Och vi ska titta på Jesu mäktiga ord i punkt 1. Vi ska titta på Jesu identitet som Guds son i den andra. Och vi ska titta på Jesu uppdrag i den tredje punkten. Och de här punkterna kommer att bygga på varandra lite grann. Så vi får följa med från början till slut här. Så när vi tittar på Jesu mäktiga ord så kommer vi att titta på hans auktoritet över onda andar och vår sjukdom och så vidare. Och hans auktoritet i hans undervisning. När vi tittar på Jesu identitet så ska vi se hur folket och andarna ser på honom och vem Jesus faktiskt är. Och när vi tittar på Jesu mission så ska vi titta på varför Jesus gör som han gör i vår text. Och vi börjar i punkt 1. Och den första punkten är den längsta punkten och de andra två punkterna är lite kortare. Jesu mäktiga ord. Så vi kan titta i vår text igen. Och det första vi läser i vår text är att Jesus kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Hans ord hade makt. När Jesus undervisade så var det något annat än när de skriftlärda undervisade. När Jesus hade undervisat i Nasaret veckan innan så hade folket också berömt honom, om ni kommer ihåg. Och de förundrades över nådens ord som kom från hans mun, står det. Och här i Kapernaum blev de likadant överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Och på andra ställen i Bibeln så ser vi också att Jesu undervisning har auktoritet. Och det är intressant här i vår text det är att Lukas inte alls fokuserar på vad som undervisades. Det står inte vad han undervisade här. Utan det står hur han undervisade. Lukas vill inte nödvändigtvis visa vad Jesus undervisade utan hur han undervisade. Han vill fokusera på den makt som finns i Jesu ord. Och att orden som Jesus talar faktiskt har mäktig verkan. Naturligtvis är undervisningen väldigt bra. Men någonting händer sen i synagogan när Jesus har undervisat färdigt. Vi tittar i vers 33. I synagogan fanns en man med en oren ande. Och han skrek högt. Sluta, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden. Tig, far ut ur honom. Och anden kastade omkull mannen mitt bland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Och det första lilla passusen här jag tänkte var att det går inte att lyssna på Jesus utan att reagera. När Jesus predikar i Nasaret så säger han, eller så säger de, åh, vad underbart du predikar. Men är inte det här Josefs son? De måste få det rätt i sitt huvud. De reagerar liksom och så slutar det med att de vill kasta honom av en klippa. Och här när Jesus predikar så sitter det någon där med en ond ande. Och han kan inte annat än bara reagera liksom. Sitt still så blir du inte utkastad. Det funkar visst inte så. Men i alla fall, vad är det som händer här? Jo, det finns en man med en oren ande. Frågan är då, vad är det för någonting? Jo, ordet för ande här, det är samma ord som vi använder för helig ande. Pneuma. Men det som skiljer här är prefixet på ordet ande. När det handlar om Guds ande så sätter man prefixet helig ande framför. Eller Bibeln sätter prefixet. Det är inte vi som har kommit på att det ska vara så. Och när Lukas talar om motståndets ande så sätter han prefixet oren framför. Så det här handlar alltså om en ande som har tagit boning i en människa. Men det är inte Guds heliga ande, utan det är en oren ande istället. Och den här anden reagerar på Jesu undervisning och mannen börjar skrika på Jesus. Och vad gjorde Jesus då? Jo, han talade. Han använde sina ord och talade strängt till anden som direkt for ut ur mannen. Och folket runt omkring, de blev rädda. Det är intressant, de blev inte rädda för att det fanns en oren ande bland dem. Det verkar vara ganska normalt. Liksom. Utan de blev rädda för att Jesu ord hade makt. Vi kan läsa här, alla greps av bävan och sa, vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom gick ut överallt i området. Och en liknande sak hände sen i vers 41. Vi kan titta vidare. När han helar många så står det, även onda andar for ut ur honom, ur många. Och de skrek, du är Guds son! Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. Det finns säkert en massa som jag skulle kunna säga här om onda andar, om andlig kamp och en massa sånt. Men jag känner att jag kan alldeles för lite om de här sakerna för att uttala mig om det. Så jag kommer att lämna det så får ni läsa på eget håll. Det kommer onda andar flera gånger i Lukas. Vi kanske kan ta det en annan gång. Men det jag vet, det är att min Herre Jesus Kristus har auktoritet över allihop. Och jag tror att det är det Lukas vill tala om här. Han vill säga Jesus har makt. Jesus har auktoritet. Och jag tror att det är en sak som är bra att komma ihåg här. Att Lukas introducerar Jesus för oss här i kapitel 4. Men ofta när vi tänker på Jesus och kampen mot det onda, så stannar vi vid frestelserna i öknen. Och då kan vi liksom få en lite grann felaktig förståelse av Jesu makt. Låt mig förklara vad jag menar. När vi tittar på frestelserna i öknen, så tänker vi gärna att här kommer en stark motståndare som försöker fresta Jesus. Och här är liksom ett spänt läge på något sätt, där vi undrar, kommer Jesus falla? Kommer Jesus inte falla? Men Jesus, han klarar frestelsen genom att se igenom Satans metoder. Och vi kan liksom andas ut. Vilken tur. Bilden vi får i vårt huvud, det är liksom av en mäktig. Där. Nu har vi ljud igen. Jag talar så högt så det är ingen som märker att det inte är ljud. Bra, så vad var vi? Jo, hur ser vi på Jesus och hans kamp mot det onda? Vi kan ibland se Jesus och Satan som liksom likvärdiga. Och att Jesus är smart och snabb och lyckas parera. Liksom Jesus i defensiven, det är bra. Han lyckades stå emot Satan. Kanske kan vi också lyckas. Det är liksom den tanken. Men i vår text nu, så ser vi att så är det inte. Jesus var på defensiven, stod emot Satans frestelse där. Nu ser vi att Jesus har all makt. Det är inte alls så att den onda andevärlden är nära Jesus i makt. Utan nu går Jesus vidare och går på offensiven. Och så fort han går på offensiven, då behöver han bara säga, tig, för ut ur honom. Försvinn härifrån. Vi ser här någon som har makt över allt. Det här är kungars kung. Det här är herrars herre. Han har all makt. Och den här kampen mellan Jesus och de onda andarna är inte en jämlik kamp. Jesus är starkare. Och du vet, det finns absolut en andlig verklighet och en kamp mellan gott och ont i världen. Men Jesus, han tog den kampen och genom alla evangelium så ser vi att Jesus vinner varje strid mot de andarna. Hela vägen fram till korset. Och på korset så vinner han den slutliga segern. När Jesus tog på sig din synd och min synd och dog för dem, så trodde nog Satan att ja, jag vann. Men så uppstår Jesus från de döda och kriget är vunnet. Slaget om din själ och min i andevärlden är vunnen redan. Jesus köpte den med ett pris och han betalade på korset. Och nu tillhör vi honom. Vi tillhör honom som har all auktoritet och all makt över de här andemakterna. Och han har sänt en helig ande istället. Och därför så är jag säker på att ingen kristen behöver oroa sig för det här med att onda andar ska bo igen. För den helige ande har redan fyllt det hålet. Vi har den helige ande som bor i oss. Och de här andemakterna är långt mindre mäktiga än vad vår Herre är. Om vi sedan går vidare i texten så ser vi ytterligare en händelse som pekar på Jesu mäktiga ord. Och det är när Simon Petrus svärmor är sjuk. Och bara som en snabb passus igen så ser vi här att Jesus, eller Petrus, han var gift. Vilket kan vara en intressant observation när vi talar med kristna i den romerska kyrkan. Som säger att Petrus är den första påven. Och som säger att deras präster inte får vara gifta. För Petrus, han var gift. Och ett påtvingat celibat bland roms prästerskap, det är obibliskt och det har lett till mycket problem. Så där, dit ska vi inte gå. Bibeln säger att det inte ska vara så. Så är det. Men det var en snabb avstickare. Så vi kommer alltså till Simon Petrus svärmor. Och hon är sjuk. Och det står så här. Han gick fram och lutades över henne. Talade strängt till febern. Och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. Ser ni vad han gör här? Han igen använder han makten i sina ord. Och det är exakt samma ord igen. Det står han talade strängt till febern. Precis som han hade talat strängt till anden. Och febern släppte. Och återigen så ser vi att det finns makt i Jesu ord. Och eftersom ryktet om Jesus spred sig så väntade folk. Så det står att ryktet om Jesus spred sig. Och sen när solen hade gått ner så kom alla till honom. Och det är en ganska intressant information. När solen gick ner, det betyder när sabbaten var slut, då hopade sig alla. Det fanns den här tanken om att man ska inte hela på sabbaten. Det är en massa grejer man inte ska göra på sabbaten. Så fort sabbaten var slut, då kom allt folk på kvällen. För dagen börjar ju klockan 6 på kvällen. Och så är det natt, dag och sen så börjar nästa dag klockan 6 igen. Så när solen hade gått ner, står det, kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en och botade dem. Även onda andar for ut ur många. Och de skrek, du är Guds son. Men han lät dem inte tala. Så när Jesus talar så händer det saker. Och det här säger någonting om vem Jesus är. Och vi kommer då till min andra punkt. Om vem Jesus är, hans gudomliga identitet. Så när Jesus talar så händer saker. Det pekar på att Jesus har Guds auktoritet. För Bibeln säger så här i psalm 33. Hela jorden ska frukta Herren. Alla som bor i världen ska bäva för honom. För han sa och det blev till. Han befallde och det stod där. I Jesaja 55 så står det: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattna jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört det jag sänt det till. Så Gud sa och det blev till. Gud skapade med sitt ord. Guds ord har makt. Och därför har Jesu ord makt. För Jesus är Gud. Det är Jesus som är ordet. Och faktum är att Guds ord, det finns fortfarande tillgängligt för oss i Bibeln. Och de här orden, säger Bibeln, är fortfarande fulla med auktoritet. Vi kan lyssna på tre verser. Hebreerbrevet 4:12 säger: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ från ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Jakob kapitel 1 vers 21 talar till oss: lägg därför bort all orenhet, all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Och Paulus säger i Romarbrevet 1:16: jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Du som är kristen här idag, du har Guds kraft till frälsning. Jesu mäktiga ord i knät. Är det så att du låter det implanteras i dig? Låter du det implanteras i dina barn? Kan du säga med Paulus att du inte skäms för evangeliet? Du vet, bibelläsningen bland kristna i Sverige idag är jättelåg. Låt inte det bli sant hos dig, hos oss. För den Gud som skapade med sitt ord, han talar till oss i sin bok, i sitt ord. Och Jesus, din Herre, som vi har sett har makt i sin undervisning, som har all makt i andevärlden, han har talat i Guds ord, i Bibeln. Det här är inte en vanlig bok, utan det är Guds mäktiga ord till var och en av oss. Och om du aldrig har läst den, börja läsa Lukas evangeliet och apostlagärningarna, så får du bra koll. Och så kommer du också se att det finns kraft i den. Jag kommer själv ihåg första gången jag läste Bibeln själv. Det var Matteus evangeliet. Och jag chockades över hur texten talade till mig. Jag vet inte om jag var 10-11 år kanske. Men det var som att texten talade om mitt liv. Texten talade till mig. Så bli inte förvånad om det gör samma sak till dig. Men Jesu identitet, vi har sett att han är Gud. Men redan i kapitel 1 i Lukas evangeliet så får Maria veta från Gabriel att den hon ska föda är Guds son. Men den informationen är given till Maria bara. Men sen i kapitel 3, då introduceras Jesus för världen och för oss läsare när han döps och Gud säger: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och för att förstärka det påståendet från Gud ger Lukas en släktträdet, som jag sa förut, som avslutas med son till Gud. Och så det första som händer efter det är att Satan kommer och så säger han: om du är Guds son, befall den här stenen att bli bröd. Och han säger igen: om du är Guds son, kasta dig ner härifrån. Satan vet vem Jesus är. Och en del av Satans frestelse handlar om att använda Jesu identitet för att fresta honom. Och nästa gång vi har några som ska identifiera Jesus, så kommer han till Nasaret. Det här är staden där han växte upp. Och han proklamerar evangeliet för dem i synagogan. Och vad säger de om hans identitet? Är inte detta Josefs son? Jesus kom till sina egna. Han togs inte emot av dem. Han proklamerade vem han är, vad han ska göra utifrån Jesaja 61. Men även att de är imponerade av hans undervisning, så tar de fel i hans identitet. Och när de inte tar emot honom, så lämnar han dem utan att göra något av det han precis har läst att han skulle göra i synagogan. Han gör ingenting i Nasaret. Han går bara bort därifrån. Och så går han ner för berget, ner till Kapernaum. Och där börjar han utföra de här sakerna han sagt att han ska utföra. Och där nere i Kapernaum så ser vi igen att Satans onda andar känner igen honom. Sluta, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. De onda andarna visste mycket väl vem han var. Men Jesus säger: tig, far ut ur honom. Och i vers 41 så tillrättavisar Jesus också de onda andarna. Och han lät dem inte tala. Varför? Jo, det står i texten där: eftersom de visste att han var Messias. Är inte det konstigt? Här har vi en massa människor som inte har en aning om vem han är. Så har vi en massa onda andra som vet precis vem han är, som säger vem han är. Och Jesus säger: tyst. Jag tror att det här handlar om att Jesus vill inte ha några onda andars vittnesbörd. Han behöver inte det. Låt mig förklara. Om Jesus skulle ta de onda andarnas vittnesbörd, då skulle det finnas en risk att Jesus missförstås. Det finns en risk att folk liksom kopplar ihop de onda andarna och Jesus, som om de är i maskopi på något sätt. Och det här händer faktiskt i kapitel 11 i Lukas evangeliet. Det står: men några av dem sa, det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas första, som han driver ut andarna. Så det fanns inte bara en risk att Jesus och de onda andarna skulle kopplas ihop, utan det görs i evangeliet här. Så Jesus vill inte ha de onda andarnas vittnesbörd. Det är liksom, om någon är ond och vet vem Jesus är. Okej, bra. Jag vill inte att du vittnar om det här. För Jesus, han vill istället att hans gärningar kopplade till Guds ord ska vittna om vem han är. Du vet, när han kom till Nasaret så läste han sin arbetsbeskrivning i Jesaja 61. Vi hörde det här förra söndagen när David predikade. Och där står det: Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och nu har han alltså blivit utkastad ur Nasaret. Han är nere i Kapernaum. Och från den här texten fram till kapitel 7 så kommer vi att läsa hur han på olika vis utför det här uppdraget som han sa att han skulle utföra. Och sen i kapitel 7 så skickar Johannes döparen bud efter Jesus med en fråga. Vi kan öppna våra biblar dit. Lukas kapitel 7. Och vers 20 kan vi ta. Eller 18. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Så människorna undrar fortfarande i kapitel 7, vem är han? Och till och med Jesus som eller Johannes som döpte honom, som fick höra Guds röst säga du är min son, undrar. De onda andarna har vi vetat länge, men Johannes undrar fortfarande. Och så om vi tittar vidare i den här texten så står det: just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår, fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Så här ser vi det jag säger. Jesus frågar vem Jesus är. Jesus säger inte jag är Messias, utan han använder sina verk för att peka tillbaka till Jesaja 51 som vittnar om vem han är. Så Jesus behöver inte onda andras vittnesbörd. Hans verk, Guds ord, pekar på vem han är. Så vi börjar nu lite sakta men säkert se vem Jesus är i Lukas evangeliet. Och när Lukas här har introducerat oss Jesus så bygger han liksom upp en spänning som kommer följa med oss framåt. Hela vägen till kapitel 7. Vem är Jesus? Kommer människorna att förstå vem han är? Kommer fienderna kunna stoppa honom? Ja, det är frågan. Följ med i predikoserien så får vi se. Vi har alltså tittat på att Jesus har makt. Hans ord har makt. Och vi har nu sett att de har det för att Jesus är Guds son. Messias som skulle komma. Och det har han bevisat genom sina verk. Pekar på ordet. Då har vi kommit in i den tredje och sista punkten som handlar om Jesu uppdrag. För det är intressant här i vår text att det första och sista Jesus gör i texten är att han undervisar i synagogan. Först så kommer han till Kapernaum, inte för att hela en massa folk utan för att undervisa. Och när han har undervisat så reagerar den onda anden och allt det här andra händer. Och sen ser vi på morgonen efter att Jesus drar sig tillbaka för att be. Invånarna hittar honom och vill att han stannar hos dem. Men Jesus förklarar att han måste gå vidare till de andra ställena i Galileen för att undervisa dem också. Och så står det: för det är därför jag är utsänd. Det är därför jag är utsänd. Han måste gå vidare och undervisa för att det är hans uppdrag. Jesus har fått i uppdrag av Gud Fadern och han har Guds heliga ande över sig. Som jag läste redan idag i stycket från förra veckan. Herrens ande är över mig för han har smort mig. Att han har smort mig. Det betyder att Jesus är den smorde. Och på hebreiska så är ordet för den smorde, Messias. Så när han läser den här att Gud har smort mig, så betyder det han har gjort mig till Messias. Och så står det vidare, han har smort mig för att förkunna glädjens budskap till de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge förtryckta frihet. Och förkunna igen ett nådens år från Herren. Det uppdrag som Jesus har smorts för är att förkunna evangelium. Det glada budskapet att Messias är här och ska göra allt bra igen. Och jag tänkte lite grann så där, vad är de goda nyheterna som Jesus kan förkunna nu? För det har inte hänt än. Du vet, när vi förkunnar evangelium så säger vi Jesus var Gud, kom till världen. Han levde det liv som vi borde ha levt. Han blev synd för oss. Han korsfästes på ett kors och han dog den död vi förtjänade på korset. Han uppstod igen på tredje dagen och nu kan alla som tror på honom få evigt liv. Eller hur? Men Jesus förkunnar evangeliet redan här. Det har inte hänt än. Vad är det Jesus proklamerar för någonting? Ja, han proklamerar precis samma sak. Kanske inte det specifika här. Men han proklamerade bara i en annan punkt i historien. Han proklamerar att den Messias som ska komma och göra allting bra igen, han är här. Nu är han här. Det kommer att bli bra till slut. Det är glada nyheter redan nu. Men mycket av de glada nyheterna kommer i framtiden. Om man tänker på det så är ju det evangelium som vi proklamerar likadant. Det är liknande. Vi har en massa saker bakom oss nu i historien som har hänt. Men det finns fortfarande ett gigantiskt kliv kvar när det kommer till en ny himmel och en ny jord. Och det hopp vi har bortom döden. Där vi får leva med Gud och hans folk för evigt. I framtiden, när vi är på andra sidan den punkten, då kanske vi tittar tillbaka på det evangelium som vi predikar idag och säger att ja, det var ju egentligen inte hela evangeliet. Vi förstod ju inte allt då. Nej, det gjorde vi inte. Men det är goda nyheter. Redan när Jesus kom som Messias och sa jag är Messias, så var det goda nyheter. För framtiden är utstakad. När vi är här och pekar tillbaks på Jesus och sen tittar fram mot den eviga vilan hos Gud, då är det goda nyheter. När vi är där så kommer vi titta tillbaks på allting och säga att det var goda nyheter. Men vår text idag, den talar faktiskt inte så mycket om budskapet. Den talar ingenting om budskapet. Mer än att det är viktigt att det här budskapet sprids. Det står, när det blev dag gick Jesus bort till en ensam plats. Folket sökte efter honom. När de kom till honom så ville de hålla honom kvar för att han inte skulle lämna dem. Och han sa till dem, jag måste förkunna evangeliet om Guds rike till de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd. Kapernaumborna, de hade hört evangeliet. De hade sett kraftgärningar. Som nu, i den här punkten, så fanns det inte en enda sjuk person. Det fanns inte en enda ond ande i hela Kapernaum. Det står att alla kom till honom. Och han helade alla. Han skickade ut alla onda andar. Och naturligtvis ville de hålla honom kvar. Tänk dig om det kommer en doktor som kan hela alla sjukdomar. Man vill inte att han ska börja jobba på liksom Sahlgrenska eller i USA någonstans. Eller vi vill att han ska vara i Sahlgrenska, inte i USA någonstans. Det är liksom, ja men vi vill ha honom. Och jag tänker att det är något väldigt mänskligt här. Och som jag tror att vi behöver observera på oss själva. För det Kapernaumborna gör, det är fel. För de vill att Jesus ska stanna för att han gör en massa saker för dem. Och vi ser senare när det är brödundret att det finns en massa folk som följer med. De går liksom runt hela sjön för att träffa honom dagen efter. Och Jesus säger åt dem att ni är inte här för att lyssna på vad jag säger. Ni är här för att jag gav er mat. De följer Jesus inte för budskapet utan för gratis mat. Och jag tänker att låt det inte bli så med oss. Att vi nöjer oss med de saker som Jesus gör och de saker som Jesus ger till oss. Och att vi sen behåller honom för oss själva. Det är så här, vi hittar evangeliet. Jesus öppnar våra ögon. Han räddar oss från hopplöshet. Han tar oss från mörker till ljus. Han ger oss evigt liv. Jesus kanske till och med går in och liksom mirakulöst helar dig. Eller tar dig ut ur missbruk eller ut ur depression eller något sånt. Och sen är vi så glada över det Jesus har gjort. Att vi sätter oss ner och vi bara gottar oss med våra vänner där det har hänt på söndagar. Och så nöjer vi oss där. Låt oss inte göra det. För de goda nyheterna är inte något vi kan sitta på. Det är inte någonting vi får sitta på. De goda nyheterna är nyheter som måste proklameras. Vi kan inte nöja oss med att ha det självt. Jesus säger att han måste förkunna evangeliet till de andra städerna. Det är därför han är utsänd. Vet ni vilka andra som också är utsända? Du och jag. Vi som församling är också utsända. Vad är vi utsända för att göra? Jo, vi är utsända för att förkunna evangelium till världen. Jesus säger i Lukas 24:47. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Missionsbefallningen i Matteus är liknande. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar och lär dem att hålla de bud jag har gett er. Vi ska ut till alla folk. Vi är inte kallade att bli kristna och sen sitta på evangeliet inom våra väggar här. Vi är kallade att gå ut och tala med människor om Jesus. Vi är kallade att förkunna omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn till alla folk. Och alla folk börjar i det huset som är precis där. Och sprider sig härifrån. Vi kanske inte alla är evangelister. Men vi har gemensamt ett uppdrag att förkunna evangeliet till världen som församling. Kanske är det så att du kan vara del i den här evangelisationen i Slottsskogen som nog drar igång när vädret blir lite bättre. Kanske är det så att du istället kan vara med och supporta dem med traktat eller med fika eller någonting. Kanske är det så att du har en granne som inte har hört evangeliet. Som behöver få veta. Kanske är det så att andra drar in en massa folk till församlingen. Och du kan ta tag i en av dem. Och lärjunga träna den personen. Kanske kan vi som församling ge ekonomiskt. Till behövande församlingar som gör samma sak som oss. På andra ställen. Kanske finns det missionärer vi kan stötta. Vad det än kan vara som vi kan göra så lär vi oss i vår text här att de goda nyheterna, evangeliet om Jesus Kristus måste spridas eftersom vi är utsända att göra just det. Så vad kan vi lära oss av dagens text? Jo, vi kan lära oss att Jesus Kristus har all makt över andevärlden och att hans ord är mäktigt än idag. Och vi kan lära oss att vi som tillhör Messias, Guds son, har fått i uppdrag att proklamera hans evangelium till hela världen. Och vi vet att hans ord är med oss och har makt att frälsa. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din son som kom ner till världen. Som har all makt. Han som är kungas kung och herras herre. Och han som är vår herre. Han som kom och levde det liv vi borde ha levt. Och dog den död som vi förtjänar. Och som uppstod igen på tredje dagen. För att vinna segern och friköpa oss till sig själv. Guds son Messias. Vi tackar dig Herre för att du har lämnat ditt ord till oss. Att vara en kraft till frälsning för många folk. Och vi tackar dig Herre för att du har sänt oss ut på ett uppdrag att göra alla människor till lärjungar. Och vi tackar dig för att du inte har skickat ut oss tomhänta. Utan du har gett oss ditt ord. Du har gett oss din ande. Och du har gett oss varandra. Och vi ber Herre att du skulle leda oss. Att du skulle bygga upp den här församlingen. Att bli mer och mer en hubb för evangelisation. För mission. För församlingsplantering. Så att ditt evangelium kan spridas bland alla folk med början i Göteborg, till Sverige, till världen. I Jesu namn. Amen.